Är vi ensamma i universum? Få frågor har rört människans fantasi djupare än denna: är vi ensamma i universum? Från det ögonblick vi först tittade upp mot nattshimlen har dess rena oändlighet krävt ett svar. Universum vi bebor är enormt bortom all förståelse. Hundratals miljarder galaxer, var och en med miljarder stjärnor, var och en potentiellt omgiven av planeter. Logiken verkar nästan förolämpad av förslaget att livet, gnistan av medvetande och nyfikenhet, bara har uppstått en gång i all denna kosmiska överflöd. Ändå har vetenskapen, vår mest disciplinerade metod för att förstå verkligheten, behandlat frågan om utomjordiskt liv med anmärkningsvärd försiktighet, till och med misstänksamhet. I de flesta områden följer vetenskapen en enkel och kraftfull sekvens observation-hypotes-motbevis. Vi observerar ett fenomen, föreslår en förklaring och testar den sedan. Men när det gäller liv någon annanstans i kosmos har denna sekvens tyst vänts upp och ner. Istället för att hypotetisera att liv är troligt och söka att motbevisa det påståendet har den vetenskapliga mainstreamen ofta antagit den motsatta ståndpunkten. Att anta att vi är ensamma om inte ovedersägliga bevis visar något annat. Denna omvändning är inte en vetenskaplig nödvändighet, utan ett kulturellt arv. Under stora delar av mänsklighetens historia har våra världsbilder, filosofiska, religiösa och till och med vetenskapliga, placerat mänskligheten i skapelsens centrum. Från det geocentriska universum i antiken till den teologiska betoningen på mänsklig unikhet har vi konditionerats att se oss som exceptionella, till och med kosmiskt unika. Även om modern vetenskap för länge sedan flyttat jorden från universums fysiska centrum, hänger en subtil form av antropocentrism kvar i våra intellektuella reflexer. Bristen på direkta bevis för utomjordiskt liv behandlas inte som ett temporärt gap i data, utan som en tyst bekräftelse på vår ensamhet. Ändå pekar logik, sannolikhet och principerna för vetenskapligt tänkande åt ett annat håll. Den samma kemi som producerade liv på jorden är universell. De samma fysikaliska lagarna styr avlägsna galaxer. Överallt där förhållandena liknar de på den tidiga jorden. Flytande vatten, stabila energikällor, organiska molekyler är livets uppkomst inte ett mirakel utan förväntat. I ett universum av sådan skala och mångfald gynnar oddsen överväldigande existensen av liv någon annanstans, kanske mikrobiellt, kanske intelligent, kanske ofattbart främmande. Den verkliga spänningen ligger alltså inte mellan vetenskap och spekulation, utan mellan logik och arv. Vetenskapen i sin renaste form bör vara öppen för möjligheter, vägledd av bevis, men inte begränsad av historiska känslor eller kulturell komfort. Frågan om utomjordiskt liv utmanar inte bara vår teknologi, utan vår filosofi för undersökning i sig. Den tvingar oss att konfrontera hur djupt vår mänskliga historia fortfarande formar vad vi tillåter oss att tro. I det som följer kommer vi att utforska denna fråga genom vetenskapliga, filosofiska och kulturella dimensioner, från fysiken hos beboeliga världar till psykologin av rädsla, från siffror som lovar sällskap till tystnaden som fortfarande omger oss. Goldilockszonen mer än avstånd. När astronomer talar om en planets beboelighet är det term som ofta dyker upp först Goldilockszonen. Den smala remsan runt en stjärna där förhållandena är lagom för att flytande vatten ska kunna existera på en planets yta. För nära stjärnan och vattnet kokar bort, för långt bort och det fryser. I kvantitativa termer översätts det till ungefär 1000 watt per kvadratmeter stjärnstrålning, den mängd jorden får från solen. Men denna enkla bild, även om elegant, är djupt ofullständig. Goldilockszonen är inte en enda linje dragen runt en stjärna, den är en dynamisk, flerdimensionell balans. Beboeligheten beror inte bara på var en planet befinner sig, utan på vad den är, dess massa, atmosfär, inre värme och geokemiska historia. En planet kan kretsa på det perfekta avståndet och ändå vara helt obeboelig. Ta Venus som exempel, vår så kallade systerplanet. Den ligger inom den klassiska Beboeliazonen för solen. Dess avstånd från vår stjärna skiljer sig inte dramatiskt från jordens. Och i början av 1900-talet föreställde sig vissa till och med att den kunde hysa frodiga djungler under sina eviga moln. Verkligheten kunde inte vara mer annorlunda. Venus är för massiv och har en tjock, koldioxidrik atmosfär. Denna täta hölje fångar solvärme genom en okontrollerad växthuseffekt, vilket driver yttemperaturen till nästan 470 grader Celsius, 880 grader Fahrenheit, -- tillräckligt varmt för att smälta bly. Den krossande atmosfärstrycket mer än 90 gånger jordens förhindrar all kylning genom konvektion eller strålning. I essens är Venus en planet som aldrig lyckades släppa sitt ursprungliga värme. Dess storlek och atmosfärens densitet dömde den till en permanent feber. Venus påminner oss om att vara i zonen betyder lite om planetens fysikaliska parametrar förstärker värmen istället för att reglera den. Beboelighet är därför inte ett enda kriterium. Det är en delikat samverkan mellan stjärninput och planetariskrespons. På andra sidan den soliga komfortzonen ligger Mars, mindre, kallare och öde. Med bara ungefär en tiondel av jordens massa saknar Mars gravitationen att hålla kvar en tjock atmosfär. Under miljarder år har solvindarna rivit bort stora delar av dess gasiga hölje och lämnat en tunn slöja av koldioxid. Med lite atmosfärisk isolering flyr ytvärmen fritt ut i rymden, och planeten har till stor del frusit. Ironiskt nog kyldes Mars snabbare än jorden på grund av sin mindre storlek. Under sin ungdom betydde detta snabba kylning att den kanske trädde in i en beboelig fas före jorden. Geologiska och kemiska bevis stödjer denna idé. Forntida flodbäddar, delta och mineralbildningar berättar historien om en gång flytande vatten. Upptäckten av järnoxid, rost i princip, ger oss omvägvisande men lockande ledtrådar om ett syrecykel, och kanske till och med biologisk aktivitet. Mars, kort sagt, kan ha varit den första världen i vårt solsystem att hysa liv, även om bara kortvarigt. Mellan Venus inferno och Mars djupfrysning ligger jorden, den osannolika mitten där temperatur, massa och atmosfär linjerar i en nästan perfekt balans. Denna balans är skör, ändrar jordens storlek, dess orbitalavstånd eller sammansättningen av dess luft även bara måttligt, och förhållandena för liv som vi känner det skulle försvinna. Denna insikt har omformat vår sökning efter liv bortom solsystemet. Astronomer söker nu efter jordanaloger, planeter inte bara på rätt avstånd från sina stjärnor, utan också med rätt massa, atmosfärisk kemi och inre dynamik. Den ideala planeten måste kylas i rätt takt, återvinna sina gaser genom vulkanism och plattektonik, och upprätthålla ett stabilt klimat tillräckligt länge för att liv ska kunna uppstå. Med andra ord är beboelighet inte en fast egenskap hos en planets bana. Det är ett evoluerande tillstånd, produkten av kosmisk balans och geologisk tid. Lektionen från vårt eget solsystem är ödmjukande. Av tre terrestriska planeter som började med ungefär liknande ingredienser och banor, Venus, jorden och Mars, är bara en beboelig idag. De andra, trots att de uppfyllde läroboksdefinitionen av att vara i Goldilocks-zonen, blev offer för sina egna fysikaliska parametrar. Om liv existerar någon annanstans i universum måste det bebo världar där otaliga sådana faktorer har linjerat, världar som, precis som jorden, har hittat och upprätthållit den flyktiga balansen mellan för mycket och för lite, för varmt och för kallt, för litet och för stort. Goldilocks-zonen är alltså inte bara en plats i rymden, den är ett tillstånd av harmoni mellan stjärna och planet, mellan energi och materia, och kanske mellan slump och oundviklighet. Universums vidsträckthet. Vår galax, Vintergatan, innehåller mellan 200 och 400 miljarder stjärnor, och nästan alla hyser planeter. Även om bara 1% av dessa stjärnor har en jordliknande värld ger det fortfarande miljarder potentiella hem för liv i vår galax ensam. Bortom den ligger 2 biljoner galaxer i det observerbara universum. Siffrorna överskrider förståelsen och med dem blir sannolikheten att jorden är unik obetydlig. Kopernikanska principen berättar för oss att vi inte är centrala. Statistiskt sett är vi inte exceptionella heller. Ändå har vi inte hittat några definitiva bevis för liv någon annanstans. Vidsträcktheten som gör liv troligt gör det också flyktigt. Även för vår närmaste granne, Proxima Centauri, 4 ljusår bort, skulle en jordliknande planet verka miljarder gånger svagare än sin stjärna, en eldfluga som kretsar runt en strålkastare. I denna vidsträckthet är tystnaden inte förvånande. Den är förväntad. Att lyssna på stjärnorna. Om liv någon annanstans är troligt borde intelligent liv, kapabelt till kommunikation, ha lämnat spår. Detta hopp inspirerade sökandet efter utomjordisk intelligens, SETI, att skanna himlen efter radiosignaler som naturen aldrig skulle producera. Under 1900-talet var jorden själv en radiomajak. Television, radar och radiosändare skickade megawattsignaler ut i rymden, lätt detekterbara från ljusår bort. Tidiga SETI-vetenskapsmän antog att andra civilisationer kunde göra detsamma, därav sökandet efter smalbandssignaler nära vätelinjen vid 1420 MHz. Men vår planet blir tystare. Fiberoptik, satelliter och digitala nätverk har ersatt hög effektutsändning. Det som en gång var ett lysande, planetariskt skrik är nu ett viskande. Vår civilisationens radiofas kan knappt hålla i ett sekel, ett blink i kosmisk tid. Om andra utvecklas liknande kan deras detekterbara fönster aldrig överlappa med våra. Vi kanske är omgivna av röster, men som talar vid fel tidpunkt, på fel sätt, på kanaler vi inte längre delar. Att räkna rösterna i mörkret. År 1961 föreslog astronomen Frank Drake ett ramverk för att uppskatta hur många civilisationer kapabla till kommunikation som kunde existera i vår galax. En lika med tecken R understreck, gånger tecken F understreck P, gånger tecken N understreck E, gånger tecken F understreck L, gånger tecken F understreck I, gånger tecken F understreck C, gånger tecken L. Varje term smalnar av fältet från hastigheten av stjärnbildning, R till andelen med planeter, FP till de i beboeliga zoner, NE till planeter där liv uppstår, FL intelligens utvecklas, FI teknologi uppstår, F understreck C och slutligen, hur länge sådana civilisationer förblir detekterbara. L. Drakes tidiga optimism antog att civilisationer skulle sända kraftfulla radiosignaler, kanske i årtusenden. Men vår egen högljudda fas bleknar redan, och den sista termen, L-detekterbarhetens livslängd, kan vara tragiskt kort. Om vårt fönster bara är några hundra år i en galax som är miljarder år gammal är det inte konstigt att vi ännu inte hört en annan röst. Ekvationen var aldrig menad att ge en slutgiltig siffra. Den var menad att påminna oss om vad vi inte vet. Och visa att även i osäkerhet är universum troligen fullt av andra som, precis som vi, försöker bli hörda. Att skrika i mörkret. I årtionden var vårt radioutsläpp oavsiktligt, en oönskad biprodukt av kommunikation. Men nu har vissa vetenskapsmän föreslagit METI, Messaging Extraterrestrial Intelligence, att medvetet sända kraftfulla, strukturerade signaler till närliggande stjärnor, för att annonsera att vi är här. Förespråkare hävdar att tystnad är självförstörande, att om alla lyssnar men ingen talar kommer galaxen att förbli evigt tyst. Kritiker varnar dock för fara, vi vet inte vem som kan lyssna. Den försiktighet som Stephen Hawking uttryckte, att skrika i en mörk djungel lockar okända rovdjur, ekar en mycket äldre rädsla att kontakt mellan ojämna makter tenderar att sluta illa för den svagare. Debatten avslöjar en djup ambivalens. Vi längtar efter att veta att vi inte är ensamma, men tvekar att riskera att bli kända. Vår teknologi gör oss kapabla till kosmisk kommunikation, men vår historia gör oss försiktiga. Frågan är inte längre om vi kan skicka ett meddelande, utan om vi borde. Reflektioner över makt och rädsla. Vår tvekan att nå ut växer inte ur vidskepelse, utan minne. När vi fruktar att utomjordisk kontakt kan leda till erövring minns vi faktiskt vår egen historia. Västerländska civilisationens möten med det okända, ursprungsbefolkningen i Amerika, aboriginalerna i Australien, afrikaner under kolonialt styre, och idag palestinierna avslöjar ett konsekvent mönster, dominans rättfärdigad som upplysning, nyfikenhet förvandlad till kontroll. Upptäcktsspråk har ofta dolt verkligheten av exploatering. Så när vi föreställer oss utomjordingar som erövrare projicerar vi oss själva på kosmos. De andra vi fruktar liknar de vi en gång var. Vår rädsla är en spegel. Etiken för kontakt börjar därför på jorden. Innan vi kan möta en annan intelligens bland stjärnorna måste vi lära oss att möta varandra med värdighet. Måttet på vår beredskap för kosmiskt sällskap är vår förmåga till empati, inte vår teknologi. Kanske har universum förblivit tyst inte för att det är tomt, utan för att civilisationer som överlever tillräckligt länge för att kommunicera har lärt sig diskretion, tålamod och ödmjukhet. Om så är fallet kan tystnaden vara ett verk av visdom. Ett meddelande som återvänder. Efter alla sannolikheter och rädslor når vi en mer hoppfull vision, en fångad i Karlsagans kontakt. När ett strukturerat signal anländer från Vega lär sig mänskligheten att den inte är ensam. Meddelandet inkluderar instruktioner för att bygga en maskin som tillåter en enda resenär, Dr. Eli Arovai, att resa genom ett nätverk av maskhål och möta avsändarna. Mötet är inte en erövring utan en konversation, inte en varning utan en omfamning. Arovais historia förkroppsligar det bästa i oss, mod mildrat av ödmjukhet, förnuft väglett av förundran. De utomjordingar hon möter dominerar inte, de vägleder. De påminner oss om att överlevnad i kosmisk skala kanske beror inte på makt utan på samarbete. Deras meddelande är enkelt, vi har alla kämpat. Vi har alla uthärdat. Ni är inte ensamma. Eli Arovai inspirerades av Dr. Jill Tartier, en verklig astronom som medgrundade sitt institut och ägnade sin karriär åt att lyssna efter röster bland stjärnorna. Sagan kände Tartier personligen och baserade Arovais intelligens och beslutsamhet på henne. I en tid när kvinnor i vetenskapen mötte enorma hinder var Tartiers uthållighet i sig ett verk av tyst revolution. Hon sa en gång: vi är mekanismen genom vilken kosmos kan lära känna sig själv. Denna mening fångar hjärtat i både hennes arbete och sagans vision, att sökandet efter andra också är ett sätt för universum att bli självmedvetet genom oss. Sagans historia och Tartiers liv erbjuder ett alternativ till våra ångestar. De antyder att kunskap och empati kan utvecklas tillsammans. Att civilisationer kapabla att överleva tillräckligt länge för att nå stjärnorna måste först lära sig medlidande. Kanske är tystnaden vi hör inte tomhet, utan nåd, det respektfulla tystnaden hos civilisationer som väntar på att vi ska växa tillräckligt visa för att ansluta oss till samtalet. Varje teleskop riktat mot himlen är också en spegel som reflekterar inåt. När vi lyssnar efter andra lyssnar vi efter det bästa i oss själva, hoppet om att intelligens kan samexistera med vänlighet, att liv kan sträcka sig bortom överlevnad till mening. Om universum någonsin svarar kanske det inte är med instruktioner eller varningar, utan med bekräftelse. Ni är en del av något större. Fortsätt lyssna. Oavsett om signalen kommer imorgon eller om 1000 år definierar sökandet självt oss redan. Det bevisar att, även i vår litenhet, vågar vi hoppas. För frågan är vi ensamma? Handlade aldrig verkligen om dem. Den har alltid handlat om oss, om vilka vi är och vilka vi ännu kan bli.